Hej och välkommen till Ekumeniapodden Fokus. Det här avsnittet är en del av en poddserie där vi djupdyker i teman som har att göra med mångfald och inkludering. Avsnitten är en del av Ekumenia Equal, vårt arbete för att bli ett mer jämlikt Ekumenia. Redan 2015 kom ett beslut från Ekumenias riksstämma som sa att organisationen ska arbeta med de här frågorna. Varför? Jo, för att inget ska stå i vägen för att barn och unga får möjlighet att lära känna Jesus. För att Ekumenia ska vara ett välkomnande sammanhang där alla får vara sig själva behöver vi möta alla barn och unga med kärlek, respekt och förståelse. För att kunna göra det behöver vi kunskap om alla barns lika värde och rättigheter, men även barns olika förutsättningar i samhället. I den här podden får vi höra personliga berättelser, upplevelser och erfarenheter av att på något sätt skilja sig från vad som anses vara det normala. Förhoppningen är att insynen i olika personers verklighet ska leda till fördjupad förståelse och goda samtal om hur Ekumenia kan vara öppet och inkluderande för alla barn och unga. Till avsnittet har även sakkunniga bjudits in för att bidra med vetenskap, fakta och en lite mer objektiv infallsvinkel. Ju fler röster och perspektiv vi lyssnar till, desto mer förståelse får vi för att kunna bygga ett mer jämlikt Ekumenia. Samtalen leds av Fredrik Karlsson och Julia Sjöström som båda har jobbat med Ekumenias mångfald och inkluderingsarbete. Nu kör vi!
Välkomna hit! I det här avsnittet så ska vi prata om NPF-diagnoser. Och för att göra det så har vi bjudit in en gäst, nämligen Helene Westberg som är expert på NPF. Välkommen hit, Helene.
Tack så mycket.
Jag tänkte att vi börjar lite nyfikna frågor. Vem är du? Vad gör du om dagarna?
Ja, vem är jag? Jag är legitimerad psykoterapeut och ansvarig för en samtals- och terapimottagning här i Stockholm som bygger på kristen grund. Dialogen heter den. Och där möter jag människor i olika livssituationer som på olika sätt har blivit utmanande, kan man säga.
Vad är din koppling till Ekumenia?
Först och främst så har dialogen tidigare varit kopplad eller legat under Ekumeniakyrkan sedan kanske 30-40 år tillbaka. Numera är det inte så, och sen är jag dessutom medlem och ordförande i en Ekumeniaförsamling i Nacka centrum.
Vad heter den?
Forumkyrkan.
Forumkyrkan.
Ja.
Första frågan. Vad står NPF för?
NPF betyder neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Och det innebär helt enkelt att, eller rättare sagt, det står för hur hjärnan arbetar och fungerar.
Vad är då neuropsykiatriska funktionsnedsättningar?
Det är det vi brukar kalla för symptomdiagnoser. Alltså, det finns inget blodprov eller någon undersökning som man kan göra för att komma fram till det här, utan det bygger helt och hållet på den som kommer och dess berättelse och upplevelse av hur den fungerar i vardagen, så kan man säga. De allra vanligaste neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna som vi brukar prata om, det är ADHD som de flesta har talat om, och ADD som idag ligger under ADHD, det är viktigt att säga. AST, alltså autismspektrumproblematik, eller autismspektrumtillstånd, som där man har mer autistiska drag, kan man säga, och svårigheter med socialt samspel och så. Och så har vi en del annat också, som Tourettes syndrom, dyslexi, dyskalkyli och någonting som vi kallar för DCD som har med motoriken att göra. Så det finns ett antal som ryms.
Ja, verkligen. Det är ju ganska många. Jag blir ju nyfiken direkt på att liksom veta lite mer, vad är skillnaden mellan ADHD, ADD eller autismspektrumet?
Mm. Alltså, innan vi går in på det så kanske vi ska säga någonting om vad som är gemensamt.
Ja.
Det gemensamma för de här diagnoserna, det är att man har svårigheter med reglering av uppmärksamhet åt båda håll. Man har svårigheter med impulskontroll och aktivitetsnivån. Man har svårigheter med samspel med andra människor som har med tolkning att göra. Ofta har man svårigheter också med inlärning och minne. Mm. Inte alltid, men ofta. En del har svårt att uttrycka sig i tal och skrift, och andra har större svårigheter med motoriken på olika sätt. Så det är det som är det gemensamma.
Mm.
Men om vi ska prata lite grann om vad som skiljer dem åt, så om vi börjar med ADHD, så har de ju svårigheter främst med uppmärksamhet, med impulskontroll och överaktivitet. Och ofta så förekommer ju de här symptomen i kombination med varandra. Om vi då sen pratar om autismspektrum, så innebär det främst att man har svårt med samspel, man har svårt att förstå kroppsspråk hos andra och att läsa av ansiktsuttryck på ett adekvat sätt.
Mm.
ADD ska vi säga någonting om. ADD ligger också under ADHD, men om du tänker en ADHD hyperaktivitet, men motsatsen till det. ADD har jättesvårt att liksom, de har ingen riktig motor, de har svårigheter med sin motor att komma igång. Svårigheter med övergångar, svårigheter att komma i tid, att ha, de ofta svårigheter med tidsuppfattning och glömmer bort vad de har lagt sina nycklar och böcker och datorer och vad det nu kan vara för någonting. Som ni hör så är det ju väldigt mycket hjärnan som på olika sätt spelar spratt.
Man blir ju nyfiken också på hur vanligt det är, NPF, och hur många som lever med olika former av diagnoser.
Där brukar jag säga att det beror på lite hur man ser på det. Men om man tittar kliniskt på det, det vill säga utifrån det vi jobbar med som heter DSM-5. Alltså det vi globalt har kommit överens om behöver finnas med under olika diagnoser för att man ska ha en diagnos. Då är det 5% av befolkningen i Sverige ungefär som har de här diagnoserna. Men sen brukar vi prata om, eller rättare sagt vi som jobbar med det. Vi säger att ja, så kan det vara, men det är nog uppemot en 20-25% som har drag av eller svårigheter. Och den siffran den kommer utav att vi vet att ungefär 20-25% av befolkningen känner igen sig i det vi kallar för högkänslighet.
Mm.
Är det ett begrepp som ni känner igen?
Nej.
Ja, högkänslighet innebär egentligen att alla våra sinnen, alltså sinnesintryck, syn, hörsel, hud, vad kan det mer vara? Ja, allt det som vi registrerar omgivningen med, det är liksom, jag brukar säga att man har ökat, det är som att man har höjt volymen på det.
Mm.
Så att hjärnan har svårt att sortera bort oviktig information som den får. Och det gör att man kan till exempel ha svårt att ha vissa kläder på kroppen, därför att man tycker allting skaver och sitter åt.
Mm.
Man kan ha svårt att sitta i en tunnelbanevagn med för mycket ljud. Man kan få panikångest av det.
Mm.
Det kan vara så att man har svårt med att cykla. Därför att vinddraget blir för jobbigt. Mm. Det känns som att det gör ont.
Mm. Så hög känslighet för intryck, information eller liknande.
Så att det blir liksom en överbelastning i systemet.
Mm.
Och det här innebär ju då att man blir mer stresskänslig, det förstår ni.
Mm.
Och att man har med det en lite förhöjd risk att drabbas av psykisk ohälsa, som ångest och depressivitet.
En följdfråga på det, du säger att man har högre risk att bli stressad och psykisk ohälsa. Lever NPF, folk med NPF-diagnos med högre stress?
Ja,
i livet.
Det gör de. Det finns det väldigt mycket forskning på idag. Och det är ju ett av de viktiga skälen till att det är så otroligt viktigt att vi förstår mer av de här symptomdiagnoserna. Mm. Därför att vi vet också att rätt bemötande och rätt anpassningar kan ge ett jättebra skydd mot överkrav och stress.
Mm.
Så att det blir mer möjligt för de här människorna att vara i livet.
Då kommer vi in på det. Varför det är viktigt att prata om NPF-diagnoser.
Mm.
Vad säger du om det?
Därför att det här är människor som i hela sina liv ofta har känt sig väldigt missförstådda. De har liksom känt att det är någonting med mig som inte riktigt, ja, som de kan då säga stämmer. Jag tolkar inte omvärlden på samma sätt som andra. Det är ju en väldigt ensam känsla. Att känna sig utanför, att känna att jag passar inte riktigt in. Så att väldigt många som jag möter blir oerhört lättade när de förstår att amen, det här är för det första inte någonting som jag kan rå för själv. Det är inte mitt fel. Och det finns jättemycket man kan göra för att underlätta. Man kan liksom få hjälp med att tolka och förstå. Och man får framför allt hjälp med att förstå varför man kanske har en extra sårbarhet inom vissa områden.
Väldigt många människor har en kompis eller en person i sin närhet som lever med en NPF-diagnos. Vad har du för tips till vänner eller närstående som vill vara bra support?
Mm. Jag tycker att det är jätteviktigt med kunskap i det här fältet.
Mm.
Jag tycker att man är skyldig att läsa på om det om man har människor i sin närhet. Och i princip kan vi säga att det har vi alla.
Mm.
Med tanke på hur många det är som har de här svårigheterna. Det finns inte en arbetsplats där det inte finns människor med de här svårigheterna.
Mm. Och har du några konkreta tips till en ekumenieförening och till ledare?
Ja, det är egentligen samma tips. Att fördjupa sig i kunskap om det här ämnet. Det här är ju ett jättebra sånt exempel till exempel. Att
den här podden.
Den här podden är ett jättebra sånt exempel tycker jag. Och också tänk att man i ledarutbildningar lägger in det här som en del. Att det här behöver man förstå och ha kunskap om man ska vara ledare i kyrkan. Mm. Det ingår.
Nej, men så kunskap är ju en viktig del då för ledare och föreningar.
Mm.
Tack för att du kom, Helene. Det var jättespännande att prata med dig.
Verkligen.
Tack så mycket för att jag fick komma. Det här är ju något som jag brinner för, som ni förstår.
Ja.
Mm.
Tusen tack.
Nu ska vi gå vidare och prata med Filippa och Linda om hur det är att leva med ADHD. Hej och välkomna hit.
Hej, tack så mycket.
Tackar.
Kul att ni är här.
Ja, men så trevligt att vi...
Att du kom hit, rättare sagt.
Ja, det är faktiskt du som har kommit till oss.
Ja, jag sitter här i Alingsås. Ja. I Ekumenikyrkan Alingsås. Vilka är ni då? Vad gör ni om dagarna? Och hur känner ni varandra?
Mm, Filippa heter jag. Jag är 21 år gammal. Jobbar som ridlärare till vardags. Och med mig här har jag min mamma.
Wow, tack så mycket.
Vilken presentation jag fick av min dotter. Ja, Olle, jag heter Linda. Och jag har liksom slutat säga hur gammal jag är nu. Mm. Men jag är ju mammaålder.
Ni två åker ju runt och föreläser och pratar om hur det är att leva med ADHD.
Mm.
Du, Filippa, lever med ADHD. Vill ni berätta lite mer om din resa och er resa?
Mm. Jag gick i Montessori, där kan vi börja.
Mm.
När jag bodde på dagis och i skolan så gick jag Montessori. Och när jag då kom upp 8-9, det började bli lite mer seriöst. Då kände jag väl att det blev lite... jag kände mig helt plötsligt inte lika smart längre. Jag hade alltid haft väldigt lätt för mig i skolan, men helt plötsligt så kändes det som att jag inte kunde någonting. Och då förstod vi väl att okej, det är någonting som ändå gör att det blir svårt helt plötsligt, från att ha varit jätteenkelt. Och när jag sen då började gymnasiet så tog det inte mer än en vecka innan jag började hoppa av olika ämnen. Eller jag började försöka komma ifrån lektionerna helt enkelt. Och fick panik i de sammanhangen där vi satt och bara hade genomgången hela lektion. För det gick inte. Och jag vet att jag är smart egentligen. Jag vet att jag kan.
Mm.
Men i de sammanhangen var det som att jag kunde inte bilda något ord av bokstäverna på tavlan. Och jag kunde inte höra vad läraren sa. Men jag ser att hon pratar. Och jag hör att hon pratar. Men det var som att hon pratade ett annat språk.
Mm.
Och det gjorde väl att jag insåg att okej, någonting har blivit fel på mig nu.
Det här är ju ett spår. Men vad vi hade brottats med ganska mycket under... Eller brottats med. Men vad som har kännetecknat Filippa väldigt mycket. Det är att hon är max i sina känslor. Och det är underbart när hon är super glad och så. Men lika glad så blir hon ju och kunna bli arg. Och verkligen jättereagerat och agerat. Och så att det har ju varit från när du var liten.
Mm.
Och det kom fobier. Var ju också något som kom väldigt tidigt. Du var inte alls gammal. Med tvångstankar.
Det var ju det när jag gick på dagis faktiskt.
Ja, det som heter förskolan nu för tiden då.
Ja, exakt. Men jag hade sån Jag hade sån emetofobi som det heter. Alltså jag var livrädd för att spy. Och i och med det fick jag såna tvångstankar att jag hela tiden började vara ren. Så att jag började ju ljuga för mamma och pappa om att jag skulle gå på toa. Och sen skulle jag gå, jag vet inte vad jag hittade på, borsta händerna och allting. Bara för att kunna gå och tvätta händerna gång på gång på gång på kvällen där.
Och sen tror jag att du var nog inte mer än, ja, trean var det nog du gick när ni skulle på någon skolresa till Gränna. Och då var första gången som vi tog kontakt med en barnpsykolog för att få hjälp. För då fick du så mycket ångest. Det var en jätteutmaning att kunna möta det också. Mm. Och jättejobbigt att se när ens 9-10-åring bara sitter och skakar i sängen på morgonen. Och allt handlar egentligen om en skolresa som ni inte har koll på, som är om 2 månader. Eller 3 månader.
Vad var det som du kände då?
Nej, det var väl bara att jag skulle till ett ställe som jag inte visste hur det såg ut. Jag visste inte var jag skulle sitta bredvid på bussen. Jag visste inte hur resan dit skulle bli. Jag skulle vara långt hemifrån. Men allt sånt där som gör att jag inte har koll på läget ger mig panik. Jag behöver veta vad det är som ska hända och hur saker ska eller kommer se ut när jag är på plats.
Det var väl lite det som exploderade också när du framförallt började gymnasiet. För då tappar du kontrollen. Där man inte vet vad, förstod inte läxan eller vad det nu var för någonting. För då fick du en panikångestattack, vet jag. Du låg på golvet och bara skakade och hyperventilerade. Då kände att nu är det på väg någonstans. Det här nu. Hur stoppar man det här?
Ja, vad gjorde vi då?
Ja, men vi kom i kontakt med skolhälsan i alla fall. Så hon fick träffa en specialpedagog, var det första.
Var det bara i skolan som det blev problem för dig? Eller var det också på fritidsaktiviteter? Har du varit med i Ekumenia tidigare? Och hur har det varit?
Nej, men alltså det har varit på olika sätt som detta har uttryckt sig genom hela mitt liv. Om jag inte är intresserad helt och hållet av någonting, då finns inte min koncentration. Och det är inte att jag egentligen, jag vill inte vara otrevlig och jag vill inte, eller jag vill gärna lära mig om andra saker. Men det är som att hela kroppen bara slår av när jag ska få höra på någonting som jag inte brinner för. Men jag har ju gått i en hel del olika aktiviteter under hela min barndom och sådär. Men
vadå för någonting?
Vad har jag gått i? Fotboll, scouter, dans, kör. Just i de perioderna där jag har varit intresserad av det så har det inte varit några konstigheter. Men när till exempel då jag gick på fotboll och vi sen skulle börja prata lite mer seriöst om hur är det faktiskt man ska tänka när man gör en dribbling eller sådär, då tappar jag ju det helt.
Mm.
För det var inte den typen av intresse jag hade för det. Så att absolut att jag kan ta in lite grann. Men mitt fokus är nog helt annanstans om inte jag är intresserad. Och det har jag alltid märkt.
Och tidsaspekten är ju också ett fenomen som fortfarande hänger i. Både väldigt optimistisk vad gäller vad man ska hinna med. Men nästan aldrig i tid.
Jag tror vi kan ta bort ordet nästan där.
Ja, just det.
Ja, men det finns andra som även jag.
Ja, det är skönt. Nej, men det är så mycket i det här. Nu har vi bara gått in på koncentration och tid. Men det är så mycket mer. Hela min känslighet är både fysiskt och psykiskt i allting. Och hur jag alltid har fått höra att jag överdriver. Medans mina känslor känns mer underdrivna utåt. Än vad de känns överdrivna. Men ändå har jag alltid fått höra att jag skriker för högt eller att jag skrattar för mycket. Och hela den här grejen, så fort någon rör vid mig så kan minsta lilla göra ont. Och jag har alltid fått förstå att jag är extra allting. Jag är extra ledsen, jag är extra arg, jag är extra glad, jag är extra känslig. Och så har det varit i allt under hela min uppväxt. Ända sedan jag var liten liksom, så vet jag att mina nära sa ju det när jag och min syster kunde bråka till exempel. Och du ska ju vara stora syster. Du behöver inte skrika så mycket. Men för mig var det ju mina äkta känslor. Och så har det alltid varit. Och kommer alltid vara. Men jag är känsligare som person. Och det är en sån väldigt generellt drag för en person med ADHD.
Hur är den känslan, tänker jag då, att alltid känna att man kanske är för mycket?
Det är jättejobbigt, fortfarande, och har alltid varit. Absolut att man börjar vänja sig lite nu, men det är fortfarande att jag tycker det är... Det är ofta man tänker efteråt att oj då, jag kanske borde varit lite mindre. Kanske borde minskat mig lite grann. Även när jag är med mina nära kompisar liksom. Men det är en känsla som är jättejobbig. Att inte vara som alla andra och att man är för mycket.
Mm.
Det är jättejobbigt. Och samma sak har jag inte den här impulsivitetskontrollen som man kanske skulle haft utan den här NPF-diagnosen. Och det gör ju att jag ofta både säger och gör saker utan att tänka efter. Och så kommer ju ångesten efteråt och bara, åh nej, vad sa jag, vad har jag gjort? Så att det är ju sånt som följer en hela livet i alla olika sammanhang.
En annan fråga som jag är lite nyfiken på är vad folk runt omkring dig har för uppfattningar om ADHD och NPF-diagnoser. Om du möter mycket fördomar eller motstånd.
Alltså, den största typ av fördom jag skulle säga att vi har haft... Alltså, hela uppfattningen kring diagnoser generellt tycker jag har blivit väldigt mycket... Eller förståelsen har ökat väldigt, väldigt mycket. Man vet mycket mer om det idag än vad man gjorde när jag var mindre. Jag vet när jag gick i... Vad kan jag gå till då? Trean kanske. Så vet jag att det fanns en kille i skolan som hade ADHD. Och för honom så skulle man ju akta sig. För det var det alla sa, att han... Akta er, han har ADHD, han kan bli galen.
Mm.
Det var ju den bilden jag hade av ADHD. För det var det alla sa. Men ADHD är ju något helt annat. Det är ju någonting som inte funkar på ett sätt som det gör för alla andra. Och det är ju inget jag kan styra över. Det är ju inget en person med ADHD kan styra över. Utan det är ju någonting vi har fötts med och har hela livet.
Mm. Möter du mycket det idag?
Nej, alltså inte så mycket fördomar egentligen. Det jag kände var att innan jag fick min diagnos så var det ju mer att nej, men du kan ju inte ha ADHD. Du är inte tillräckligt ofungerande eller vad man ska säga. Så det var mer sånt man fick höra innan. Men idag tycker jag inte jag möter några fördomar kring det. Vad känner du?
Jag håller med det här vad inställningen man hade eller kunskapen. Som vi också hade.
Mm.
Att den var så mycket mindre då. Och det hör ju också till att det var inte så mycket forskning gjort på tjejer. Och att tjejer och killars ADHD
ser olika ut.
Mm. Eller uttrycker sig på olika sätt. Så det här utagerande. Det får ju tjejer fast inåtagerande nästan. Men det gjorde sig uttryck i panik och i någon inre rastlöshet. Eller det blir ju ofta en, du får rätta mig nu om jag säger fel. Men att det är kanske vanligare då med ångesten och den här. Att det sätter sig mer mentalt kanske.
Mm.
Än att det blir så mycket i kroppen.
Mm. Jag tänker det finns säkert folk som lyssnar på den här podden. Som kanske lever med en NPF-diagnos.
Mm.
Eller som är högkänsliga.
Mm.
Som känner igen sig i det du pratar om.
Mm.
Har du några tips till de personerna?
Alltså, jag tror verkligen bara det har att göra med att lära sig att acceptera att man är annorlunda. Annorlunda, alla är vi unika, men jag tror du förstår vad jag menar.
Mm.
Att hjärnan fungerar på ett annat sätt helt enkelt. Sen något som har hjälpt mig väldigt mycket, det är ju att kunna känna igen mig i andra människor. Att jag förstod att jag inte var ensam. Det som gjorde att vi överhuvudtaget ens insåg att det var ADHD jag hade var ju via en video på Facebook. Där kändisen Viktor Frisk pratar om sin ADHD. Och det var första gången jag förstod att oj, han pratade som om det vore jag som pratade. Så det var första gången det slog mig. Då gick jag i ettan på gymnasiet liksom. Och just att få höra eller läsa om andra som har det likadant. Det har betytt väldigt, väldigt mycket för mig i alla fall. Så att... Mitt stora tips i detta är väl att söka på mer om den diagnosen du har. Eller det du, dina symptom kan man ju säga innan man har fått en diagnos.
Mm.
Och bara få höra att man inte är ensam.
Mm.
Man behöver inte få någon diagnos egentligen ju. Utan det är ju helt upp till var och en. Om det räcker att man bara känner igen sig. Eller om man faktiskt vill utreda och ta reda på vad det är.
Mm.
För min del så vill jag väldigt gärna... eller så betydde det väldigt mycket att få den här diagnosen. För det var som ett kvitto för mig att det var inget fel.
Mm.
Utan det fanns en anledning att jag var som jag var. Jag kan aldrig skylla på min ADHD. Men min ADHD kan alltid vara en förklaring. Alltså, vad jag än gör så kan jag inte ha min ADHD som en
ursäkt.
Jag kan inte ursäkta mig på grund av min diagnos. För det är inte så det fungerar. Men min diagnos kan ju förklara varför jag gjorde som jag gjorde. Men det ursäktar ju aldrig vad det är jag har gjort. Om det nu är något fel.
Jag tänker att det handlar mycket om att oavsett diagnos eller inte.
Mm.
Att det handlar om att förstå hur man själv fungerar.
Mm.
Och att utgå från det. Vi funkar olika. Jag har mina sidor, Filippa har sina sidor. Och när funkar jag som bäst? Och hur kan jag göra för att, ja men det jag har utmaningar i, hur kan jag göra för att jag ska fungera i vardagen med det?
I Ekumenia så har vi något som heter, en utbildning som heter Alla barn lika olika.
Har hört talas om den?
Ja.
Jag har till och med hållit i den. Ja.
Vill inte du berätta lite? För jag tänkte att vi kan gå in på hur kan Ekumenia jobba för att bli ännu bättre på att inkludera barn med NPF-diagnoser?
Ja.
Ja, men jag tycker den utbildningen började jag hålla när jag var anställd i Region Väst för Ekumenia som föreningsutvecklare. Det var alldeles i samma tid som vi hade börjat luskat lite i Filippas situation och att det här kanske kan vara ADHD. Så att jag kan säga att den här utbildningen som jag då skulle lära in för att sen lära ut i ekumeniaföreningar, på ledarsamlingar och så, den hjälpte ju mig otroligt mycket hemma. För det handlar ju väldigt mycket om hur man i föreningen kan anpassa en verksamhet så att den passar alla olikheter. Och det har ju att göra med mycket kring kunskapen som man behöver ha också då. Men det här med att ha en struktur till exempel. Vi har ju en uppsjö av kreativa, spontana ledare i Ekumenia. Och det är underbart, men det kan ju också bli en krock. Att säga att det är överraskning på scouterna. Eller att det står överraskning på scouterna. En träff lite längre fram. Det kan skapa sån ångest hos någon med NPF. För att då vet den inte. Eller det där. Och man vill ju inte ta bort det spontana. Men jag tänker att vi ändå måste veta. Kanske ta reda på lite. Vilka har behovet av att veta lite innan. Vad som ska hända. Om det nu ska vara något litet överraskning. Eller sådär. Så det är ju en sak. Och ja, men vikten av att kanske minska sinnesintrycken. Att inte ha en lokal som är massa in och ut samtidigt, att folk går runt omkring eller att det är för mycket. Det kan vara en ordning, en tradition i hur man sitter. Massa sådana små knep. Eller jobba med bildstöd till exempel.
Så ni ledare där ute, gå in och kika på den här utbildningen. Alla barn är lika olika. Vi ska avrunda den här podden. Men har ni något sista, utöver de här tipsen du nämner nu, Linda, har ni något slutliga tips till våra ledare och föreningar där ute? Vad kan man göra?
En sak jag tänker som påverkar mig väldigt mycket, och detta vet jag att den är en svår grej, just det här med mobiler på till exempel konfirmationer, det framförallt jag tänker på. Det är jättebra att de tas bort, men låt då ungdomarna på något sätt kunna få reda på hur de kan få kontakt med anhöriga om det skulle vara någonting. Och det är inte egentligen att man tror att något ska hända, utan mer att man ska kunna slappna av och ta in vad det är som händer genom att man själv kan ha en krisplan. För det är det första jag lägger märke till när jag kommer in i ett rum. Vart finns närmsta utväg? Vart har jag min mobil? Vart kan jag ringa om det skulle vara någonting? Så se till det för det första. Och sen är det så många som har koncentrationssvårighet. Oavsett NPF-diagnos eller inte, så finns det väldigt många som har svårt att koncentrera sig. Och därav använder många sin mobil. Jag köper att man inte vill ha med mobiler på undervisningarna. Men se till då att de kan ha något annat istället. Ta till exempel fram ett litet block till varje person. Och ge dem en penna så de kan sitta och måla lite under tiden. Bara hålla någonting igång. För det är så mycket lättare att koncentrera sig om man har någonting att greja med under tiden.
Mm.
Och att man inte då bara stör sig på att den här ungdomen, barnet, människan, jag är vuxen också. Mm. Men försök att inte störa dig på att den sitter och grejer med någonting. Utan låt den faktiskt göra det. För jag kan lova att det kommer öka koncentrationen för den personen. Mm. Även om det kan kännas lite irriterande i början. Mm. Så kommer det underlätta.
Just det, att ha förståelse för det.
Ja, ja men verkligen.
Jag vill också slänga in en liten en tanke, tips eller uppmuntran. Det finns så mycket som vi ska lära oss idag kring att alla är olika eller ja, men allt just nu som vi behöver mer kunskap och det kan ju lätt bli en stress i det. Så jag vill också säga good enough. Att vi, det är ju fantastiskt och vi gör så gott vi kan men, och det räcker ibland jättebra. Att,
Nej, men jag tycker det är fina ord att avsluta med att vara good enough och att alla barn är lika olika. Tack så jättemycket för att ni kom.
Tack själv.
Det var jättespännande att få prata lite mer. Tack så mycket.
Tack.
Hejdå.
Hej.
Ja, där fick vi höra Helene, Filippa och Linda dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Avsnittet avslutas med orden good enough, bra nog. Upplever du att du och din förening är good enough i bemötandet och inkluderingen av NPF-personer? Eller finns det saker ni kan bli bättre på för att erbjuda ett öppet och välkomnande sammanhang för alla barn och unga? Tack för ditt engagemang och kul att du lyssnar på Ekumenia-podden Fokus. Med ökad förståelse och goda samtal blir vi ett mer jämlikt Ekumenia.